Jag sitter faktiskt här med en pekplatta och jag tittar på de mest fantastiska bilder på djur, natur och människor från Rwanda och Uganda. Och här har jag faktiskt en bild på en stor gorilla. Det är Eva-Lotta Renman som har tagit den. Kan du berätta lite om den här bilden?
Ja, de här gorillorna som jag besökte så finns i Rwanda och uppe i Virungabergen. Och gorillor finns ju egentligen bara kvar i Rwanda, Kongo och Uganda. Just precis runt liksom Virungabergen på båda sidor om alla tre länder då. Och silverryggen är det som sitter här på en bild. Och silverryggen, det är flockens ledare det. Och det är en sån här liten bjässe på 200 kilogram ungefär.
Ja, en äkta farbror skulle jag säga att han ser ut som.
Riktig farbror, han var jättefin och verkar ganska snäll också.
Mm. Du var på resa med de här rosa bussarna.
Ja.
Igen,
ja.
Du har varit några gånger.
Jag har varit några gånger. På något sätt så har jag fastnat för rosa bussarna. De har både hjärna och hjärta tycker jag i sin verksamhet. Och ett jättebra sätt att resa när man vill lite uppleva äventyr. Så tycker jag att rosa bussarna verkligen erbjuder det i allra högsta grad. För att man skumpar omkring i en rosa buss då runt i länder och sover till exempel uppe på busstaket. Och verkligen får uppleva liv, byar, berg, natur, allt möjligt i de länderna som man åker igenom då.
Sover man gott på ett busstak?
Nu sover man rätt så gott, ja. I början är det ju förstås alltid lite sådär ovant och spännande. Men alla upplevelser och allt som man sysslar med längs med dagarna så gör att man blir ganska trött till kvällen. Och så man sover nog ganska bra sen faktiskt på natten. Och att sova ute i friska luften, så det är inte alls så dumt.
Varför blev det Rwanda och Uganda den här gången för dig?
Jag har alltid lite haft på min to-do-lista att få besöka bergsgorillorna. Det finns så pass få kvar av dem. Jag tror att de har räknat cirka 880 individer kvar. Och på något sätt så känner jag att de skulle jag vilja träffa och har haft det redan många år på listan, men nu var tiden inne att göra den här grejen.
Mm. Du har bilder på människor också. Du träffar inte bara gorillor.
Nej, man träffar mycket människor på sina resor. Och i Afrika så finns ju människorna verkligen överallt. Så att.
Mm. Vad fick du för känsla bland de här människorna? Hur togs du emot av dem?
Väldigt bra tycker jag. De kanske är ju inte på det sättet så hemskt vana med turister och oss vita bleka människor. Så att barnen till exempel... Så kommer ju nog springande längs med byvägarna och ropar musungu, musungu.
Som betyder
det? Det är begreppet liksom för vit människa. Det är deras begrepp för oss. Och i de flesta fall så är det ganska vänligt menat. Men ibland kan det också vara någon som lite ilsket kanske ropar efter en. Men i huvudsak så är det nog väldigt vänligt bemötande. Glada, goda, nyfikna, vänliga människor.
Mm. Det var en liten bit att gå upp till de här gorillorna. Kan du berätta om den färden?
Ja, det var ju kanske lite därför som jag lite har skjutit på den här grejen. För att jag funderar ju på förhand att hur fysiskt ansträngande kommer det att vara att ta sig upp i bergen. För de här gorillorna kan ju vara så pass högt som uppe på 4000 meters höjd. Och att ta sig upp i bergen på 4000 meters höjd så kan vara lite ansträngande och så här. Och så jag märker att jag var lite sådär orolig för att hur ska det gå. Men det gick jättebra att min flock, hirvagruppen som jag besökte, så den låg på 2600 meters höjd. Och visst var det ju att gå uppåt. Och det var ju lerigt och det var halt. Och det var brännässlor som brände genom kläderna medan man gick.
Det var inga finländska brännässlor.
Det var inga finländska brännässlor, utan de här var rätt så stora ska jag berätta. Och verkligen brände genom kläder och allt. Och leran gjorde ju att vi en efter en ruttade vi omkull i leran. Jag kämpade och sa gorillas in the mist and the fin in the mud, sa jag. För det var verkligen det handlade om. Så att det var väldigt slirigt att ta sig upp. Men sakta, men säkert tog man sig upp. Och sen när man kom in i mera den här djungelvegetationen där gorillorna sen befann sig. Att man vandrade först genom bambuskog. Men sen rakt in i vegetationen. Och där var det sen machete som gällde för att liksom fixa väg. Att alls kunna ta sig framåt. Så att vår guide där gick med macheten och slog ner lite växter för att vi alls skulle kunna ta oss framåt sen.
Hur många var ni som gick?
De får ta i grupperna. 80 pers får faktiskt besöka gorillorna varje dag. Och det är 10 grupper, så att man får vara max 8 stycken i den gruppen som ger sig iväg till de här olika gorillaflockerna då. Och i min grupp var vi faktiskt bara 5 stycken, så vi var en liten lämplig grupp.
Mm. Vad ska man ha för kläder när man, du sa att det fanns brännässlor och så här, gäller sig säkert att klä sig rätt?
No, det gäller att klä sig rätt, alltså det viktigaste kanske är att man har helt täckande kläder, så att långa byxor och långärmat på sig. Så farligt kallt är det inte, visst är det lite fuktigt där på morgonen, men så där var hemskt varma kläder behöver man inte. Sen är det viktigt att man har ett par handskar på händerna. För att ibland är man tvungen att ta i något trä eller någon buske och växta med piggar på, taggar på, så att man skyddar händerna. Och jättebra att faktiskt lite skydda benen också. Så att antingen sätta byxbenen in i strumporna så att nu de här myrorna kommer in krypande genom byxbenen och sådana där grejer. Men annars är det något speciellt att bara heltäckande kläder.
Myror och nässlor. Det är ju mysigt.
Det var jättemysigt.
Och så hade du en bärare också. Du hade anställt en sån.
Jag hade anställt en bärare, ja. Och han fick bära min ryggsäck. Och trots att nu ryggsäcken inte väger så mycket så tyckte jag att här är en bra chans att lite generera jobb också åt byborna. Är att kunna ta en bärare med sig. Och jätteskönt ska jag säga var det att ha honom, för att det var så pass halt. Så att det är att jag hade en vandringsstav i högra handen och min kille på vänstra sidan som liksom stödde upp mig när jag slirade, plus att jag stödde upp honom när han slirade runt i leran och sådär. Så att det var jätteskönt att lite kunna hjälpas åt att både ta sig upp och ner.
Det är sånt man kallar för samarbete.
Ja, absolut.
Var du ensam som reste iväg från Finland då, eller?
Jag hade faktiskt den här gången. Jag brukar ofta resa ensam, men den här gången hade jag Patrik som är min arbetskompis på Axel, så han följde med den här gången.
Just det. För ja, du jobbar som utbildningsledare på merkonomutbildning så där till vardags annars.
Ja, merkonomer och datanomer, så att det är både företagsekonomi och IT.
Okej. Hur går jobbet ihop med ditt resande? Hinner du med allt?
Jag hade ju turen med jul och nyår att där blev några dagar lite extra ledigt för min del, så att det passar utmärkt för mig att åka iväg. Plus att jag måste ju nog säga att jag har en jättefin arbetsgivare som också lite stöder upp den här grejen, så att jag har möjlighet att ta någon dag ledigt här och där, så fungerar det verkligen riktigt bra.
Mm. Som vi konstaterade tidigare, så de här gorillorna, det är inte något smådjur det är fråga om. Var du inte rädd? Alltså en del av de här bilderna är tagna på ganska nära håll, ser det ut som åtminstone.
Mm. Jag trodde faktiskt att jag skulle vara rädd när jag mötte på den här flocken, men jag var inte minst alls rädd. Det är på något sätt, det var bara så vackert och fascinerande. Och det var väldigt, kändes också väldigt tryggt, för att den här guiden som man hade med, så hade jobbat länge tillsammans med gorillorna. Man hade en tracker med. En tracker är alltså den som lite har koll på att var gorillaflockarna rör sig. Plus att han kunde sen kommunicera med gorillorna, så att han hade full koll på hela flocken och liksom titta på dem. Och direkt som man märkte att någon lite började bli orolig, så gjorde han lite sådär leten för att kommunicera med dem att det är lugnt, vi är vänner, okej. Ingen fara.
Det är gorillaviskare.
Ja, och så hade vi ju förstås lite på förhand, hade vi lite koll på att okej, vad ska man göra om en gorilla plötsligt kommer rusande mot en eller bestämmer sig för att komma och röra en eller något liknande. Och då var det egentligen bara att sätta sig så lågt som möjligt och kanske till och med drutta ner på rumpan, så att man visar att jag är inget hot.
Okej, händer det någonting sånt då?
Ja, nej, jag vet att i andra grupper som gick så kunde denna gorillan lite komma, speciellt silverryggen kunde komma rusande emot och visa att här är det sen jag som är chef, ska ni veta. Men där av min grupp, så nu var det en som valde att stiga upp och komma vandrande mot oss. Och då var det bara att stå stilla och sakta strök den sig förbi vid beden och sådär. Så att och bra gick det.
Mm. När man pratar om Rwanda så är det ofta många som kommer att tänka på det här folkmordet på 90-talet.
Mm.
Kunde du bland människorna känna någonting liksom av det?
Ja, nu ser man ju den grejen. Det är så pass kort tid som det här hände så att alla de som ju är över 25 år så har på något sätt fått uppleva den här hemska grejen. Det var 94 nämligen som folkmordet pågick i Rwanda och då var det ju den här inbördesfejden mellan hutun och tutsier så att hutuna tyckte att det inte skulle finnas tutsier mera i Rwanda så att de tog livet av dem helt enkelt. Och det var allt mellan 800 000 och 1 miljon människor som strök med då. Och medan jag var i Rwanda så besökte jag faktiskt den här kyrkan som ligger utanför Kigali som jättemånga tutsier då hade sökt skydd i för de tänkte att i kyrkan får man skydd då. Och det som ju sen hände var att 8 000 människor dödades där helt enkelt för att man kastade in granater och brände sen ner resten av kyrkan och sådär. Så det är ett grymt öde. Och i dagens läge så man ser liksom att de vill förlåta, inte kanske glömma. Och på samma gång som de säger att never again, så tycker jag att i dagens läge så står alla som enade rwandier på något sätt. Att de delar ju inte in sig själva i hutur och tutsier längre, utan man vill med alla medel undvika att det här någonsin skulle hända igen.
De har kommit liksom en lång bit på väg i alla fall.
Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Visst finns det krafter, vilket det alltid tyvärr finns i världen, som ännu sen lite försöker driva det till att nej, men nu ska vi, att det ska ännu finnas hutur och tutsier. Men folket har på något sätt ställt sig i led på att nej, vi är rwandier.
Mm. Hur känns det att komma hem igen efter en sån här resa där du har fått uppleva en massa och säkert lärt dig en massa också?
Mm. No, ja, det känns alltid med blandade känslor kommer man hem. Jag är ju lite sån typ, jag tycker ju om äventyr så jag skulle gärna fortsätta i äventyret hur länge som helst. Men vardagen hemma kallar ju och sådär och visst är det alltid skönt att komma hem till sin lilla trygga oas här i Ekenäs och drömma igen om att sticka iväg på nya äventyr.
Har du redan planer på nästa resa?
Ja, jag har faktiskt planer redan så att jag åker till Kuba om en månad.
Okej, och vad ska du göra där?
No, Kuba tänkte jag att jag måste ju besöka Kuba nu så länge det ännu är Kuba. För jag har ju på känn att amerikanerna kommer så småningom att komma mycket mer in i Kuba. Och det kommer att bli mycket mer amerikaniserat och jag känner att jag vill bekanta mig med Kuba förrän det blir ett riktigt modernt land som det kanske inte är ännu i dagens läge.
Och är du dit då på egen hand eller hur?
Jag kommer att åka dit på egen hand då och kommer sen att hoppa på en liten grupp där som ska resa runt. Så jag kommer att besöka Havanna och Trinidad och sådana ställen på Kuba.
Mm. Det som jag osökt kommer att tänka på är ju det här med kostnader.
Mm.
Rosa bussarna till exempel, hur dyrt är det så där egentligen?
Mm. No, rosa bussarna är ju lite mer budgetresande. Och budget på det sättet att åker man nu riktigt traditionellt med en rosa buss så bor man ju också uppe på, eller inne i hela bussen med och sover till exempel uppe på busstak och så här. Så då faller ju hotellkostnader och sånt bort.
Mm.
Men nu får man ju räkna förstås beroende på hur länge så allt från, vad ska jag säga, 2000 euro upp till 3000 euro och sen om det blir riktigt långa resor eller mera inom västvärlden om vi nu tänker på Australien och andra moderna länder så nu kan ju kostnaden gå upp sen till 5000 euro ända.
Mm.
Men jag tycker att en sån här resa med tanke på att det här gorillapasset i sig själv kostar också $750 så gick den här resan löst på ungefär 2700 euro.
Mm. Har du inte tänkt på någonsin, du lever för fotografering, har du inte tänkt på att bli fotograf på heltid?
Ja, visst kanske drömmen finns där, men steget är nog otaget ännu i alla fall. Och så här, det känns...
Nu får du både och.
Nu får jag både och, precis. Mm. Jag får liksom Jag får jobba med det som jag verkligen också brinner för. För jag tycker jättemycket om att jobba inom utbildningsvärlden och tillsammans med ungdomar. Och på samma gång så får jag sen ha den här andra biten av mitt liv som fotografering handlar om.
Mm. Och som jag sa tidigare, det är faktiskt jättefina bilder som Eva-Lotta har tagit. Och vi kommer att på vår webb publicera några stycken. Hurdana foton kommer vi att få se där?
Jag gillar ju som på något sätt det som ju, eller jag har funderat på varför mitt hjärta bultar så jättemycket för speciellt Afrika som kontinent. Och har kommit fram till att ja, där är naturen, människorna, djuren, kulturen är så pass annorlunda. Så att det är ju mycket det som jag fokuserar på när jag fotar. Speciellt människor gillar jag att ta bilder på, för människor är ofta väldigt vackra. Så att ni kommer att få ta del av lite gorillor. Men också av lite natur, djur och människor.